Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hello alla kära lyssnare, stort stort välkommen ska du vara till ett sprillans nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Så glad jag är att just du har hittat hit. Och är du helt ny här i Vattnet går-land så vill jag passa på att berätta att det också finns en systerpodd som heter Barnet går, där vi pratar om föräldraskap och barns utveckling och annat göttigt. Dessutom finns också VG-ploggen där jag informerar om olika gravidrelaterade ämnen, som en liten minikurs kanske man skulle kunna säga. Ja, det säger vi. Och allt detta kommer i samma feed, så du behöver alltså inte hålla på och prenumerera på en massa olika poddar här, utan allt kommer i denna huvudpodd som heter Vattnet går. Så tryck prenumerera så får du tutti i din feed helt jäkla gratis. Not bad, va? Okej, vi går vidare till veckans gäst som är entreprenören och investeraren Josefin Landgård, som bland annat har fyllt på sitt imponerande CV genom att ha grundat vårdappen Kry och nu också grundat CBD- och wellnessföretaget Mental. Imponerande färre. Hon har dessutom två söner och det är ju därför vi är här idag. Vi kommer bland annat att prata om att få barn tätt i ålder, att ha en rätt så trasslig relation och samtidigt få barn och att driva företag samtidigt som man är nybliven mamma. Jag vill också passa på att säga att den här intervjun spelades in innan det blev känt att Kry eventuellt skulle köpa upp 1177. Och den här intervjun handlar alltså inte om Kry som sådant, så därför ställer jag heller inga frågor som handlar om politik eller den här vårdtjänsten helt enkelt. Så nu vet ni det allihopa. Som vanligt har vi också barnmorskan Gudrun Abascal med på ett härligt hörn. Välkommen ska ni alla vara. Här kommer Josefin Landgård.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Hur kändes det då när du upptäckte att du var gravid igen?
Ja, men det var jätteglad och lycklig. Mm. Och det här var precis samtidigt som vi hade startat Kry.
Ja, okej. Okay.
Så jag jobbade
jättemycket.
Jag jobbade, pappan var i Schweiz, Ted var i magen och jag kräktes så här 15 gånger om dagen. Och, så jag var liksom vit gran och låg i fosterställning och jobbade på något sätt. Oh, det var liksom tillvaron.
Ja. Hur fasiken, man blir så här, hur i helskotta fixar du det?
Ja, man kan ju mycket om man vill, tycker jag. Och Kry, det är lite speciellt vad man ska jämföra med för de som inte har egen verksamhet. Men för mig så var ju det också en bebis. Det var ju liksom min första bebis, det var ju det här företaget som vi ville bygga. Och i början så var det väldigt stort... inte motstånd, men liksom väldigt utmanande. Nästan alla jag hade möte med var så här, det här kommer aldrig gå, det kommer inte fungera och vi hade inga pengar. Alltså vi hade ingen som ville investera i bolaget och det var svårt att få till någonting. Så det är väldigt roligt nu i efterhand när det har gått så fantastiskt bra för Kry och inte bara i Sverige utan i hela Europa. När man vet hur utmanande det var i början.
Ja, herregud, vad coolt.
Att det ändå kan gå ganska så snabbt. Mm. Så den bebisen har ju liksom vuxit upp parallellt med mina andra bebisar.
Mm. Häftigt. Mm. Hur mådde du? Mådde illa? Hur länge gjorde du det då?
Ja, men till vecka 25.
Okej.
Okay. Och jag vet att min pappa var här i mina... Jag är från Dalarna, Leksand. Och mina föräldrar bott mest där. Men han var här, min pappa var här på några möten. Jag träffade honom på Kungsgatan. Han bara, men du är ju vitgrön. Jag vet. Jag var vitgrön och mådde så himla illa så länge i första graviditeten. Så jag tyckte det var väldigt tufft faktiskt.
Ja, det förstår jag verkligen.
Mm. Men i övrigt så mådde jag bra. Men då hade jag väldigt konstiga också. Jag började käka väldigt mycket varmkorv, var det som jag ville ha. Kanelbullar, dricka Coca-Cola. Skulle jag in på något viktigt möte där jag inte kunde springa ut och kräkas, då hällde jag i mig en halv lite cola innan för att det på något sätt hjälpte. Så att mina jättefina kostvanor som jag måste säga att jag hade innan, de försvann ut genom fönstret. Och innan plussade så tror jag att jag höll på att hälla upp en grön juice som jag hade gjort. Men den kom ju upp och då förstod jag att jag skulle göra ett graviditetstest.
Ja, just det. Ja. Ingen mer gröna juicer under den graviditeten?
Det blev det inte, nej. Han fick inte mycket näring. Nej, men annars så mådde jag jättebra. Jag är ganska lång och har lite drottat när jag var ung, så jag är liksom stark generellt. Så det var inte jobbigt så, tyckte jag. Det var mest stillamåendet.
Mm. Och när det försvann, fick du lov att njuta lite då i graviditeten?
Ja, men det fick jag. Och det var härligt. Sen var det kanske mindre härligt att i nästa varenda möte jag var i så fick jag diskutera min föräldraledighet och få diverse goda råd från alla möjliga. Mm. Men ja, så kan det vara.
Ja, men hur tycker du det är att liksom ta de här goda råden som kommer på köpet?
Nej, jag tycker väl inte att det är något vidare. Speciellt inte. Det var mycket så här att man sa att börjar jag fått barnet så kommer du ju aldrig vilja lämna barnet. Och, alltså mycket åsikter om hur man själv ska ta hand om sitt barn och så som jag. Jag tänker att det skulle vara så bra i allmänhet om vi hade lite friare kring hur man kan göra när man har fått sina barn. Att inte alla har så mycket uppfattningar och idéer. Men det är klart att det är ganska liksom, stor del av vår kultur kanske, hur man ska ta hand om sina barn. Men också det här att alla har rätt att ha en åsikt på något sätt, vilket jag tycker att de egentligen inte har.
Mm. Nej, men det verkar vara... Det är lite konstigt tycker jag, för att det känns som att alla ändå tycker som du och jag i det här, att det ska vi inte andra lägga sig i. Men det är ändå som att folk i allmänhet inte kan låta bli. Man kan inte hjälpa sig själv på något vis. Det är som att hjärnan tycker att nej, men det här är liksom sånt här, det får ju folk göra som de själva vill. Men jag vill bara säga att liksom, det är lite knasig grej det där.
Och det kanske är i all välmening. Men jag tycker också att det är en väldigt kulturell grej på så sätt att det ser så olika ut i olika länder. Och det man tycker är okej i USA tycker man inte alls här. Eller
Så är det ju. Sätt, liksom. Så är det ju verkligen. Och jag som har, min man är från Italien, så vi har ju en stor liksom en familj där nere också. Så för min del tycker jag ju att svenskarna är väldigt lugna i att säga till vad man ska göra med sina barn om man jämför med den italienska kulturen. Ja, herregud. Absolut. Gud ja. Så det är ju också, det finns ju olika grader på skalan.
Exakt. Barnens farmor är eller bor i England och de är engelska helt enkelt. Mm. Och då tycker de har generellt kanske ett mer konservativt sätt att se på barnfostran, skulle jag säga. Mm. Så de är så här, ska du ha barnen i sängen? Ska du ha ihjäl dem? Det är liksom så här. Jo, men så kan man också se på saken. Ja. Ska du lägga dina spädbarn i ett annat rum? Jag tycker att det verkar hemskt. Men det är ju väldigt mycket kulturellt kring allt med barnfostran.
Verkligen, så är det. Men jag tänker också då utifrån att du faktiskt är, liksom, ledde ett företag och var på väg in i hela den vändan som ju visade sig skulle bli ett väldigt stort företag. Och just då det här med föräldraledighet som du är inne på. Hur gick tankarna kring det? Liksom, såg du att du överhuvudtaget skulle kunna vara föräldraledig? Eller hur?
Ja, jag hade längtat väldigt länge. Och hade efter barn som sagt. Och hade startat det här företaget ihop med 3 män. Och eftersom jag var 31 då så tänkte jag att de har väl någon form av uppfattning om fertilt fönster kanske. Och att det kan hända att det kommer ett barn här så småningom. Jag vet inte. Men jag tror att de blev ganska förvånade. Och att det inte förväntas kanske att man, att kvinnor ska skaffa barn. Och jag tycker att det blir ett annat fokus på när kvinnor skaffar barn. Helt klart i näringslivet jämfört med män skaffa barn. Mm. Och det har väl sina naturliga förklaringar för att kvinnor i större utsträckning brukar ta ansvar för uppfostrandet av barn och ammar och bär dem och så vidare. Mm. Men det är ju onekligen så att det här med föräldraskapet ger stor effekt på ojämlikheten i vårt samhälle. Mm. Och det är därför jag hoppas att kanske inte lösningen behöver vara att kvinnor då inte ska få vara med sina barn, utan att vi ska kunna göra lite flexiblare lösningar. Man kan göra på olika sätt. Så i mitt nya företag som heter Mantle, som jag startade för drygt ett år sedan, så anställde jag en fantastisk tjej som heter Victoire när hon var i 7:e månaden. Och hon är fransyska och bott länge i New York. Och hon var så här, men du fattar ju själv att du kan inte anställa mig, jag är gravid. Jag ser att du är gravid. Mm. Men det kan jag visste. Och sen så hade vi väldigt öppet för henne hur hon ville göra. Så hon fick för sitt barn och sen har han varit med på kontoret. Mm. Nästan hela tiden tills han var 6 månader. Mm. Eller hela tiden. Alltså dagtid så har han varit med där med henne. Så att hon har inte behövt, man ska säga, lämna bort honom för att få jobba. För det är en grej som jag då inte ville göra. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att lämna mina barn. Mm. Även till deras pappa när de var små.
Mm. Men det där tror jag också väldigt mycket på, och det märks också nu under det här året som vi har haft med pandemin, att det finns ju lösningar om man bara vill.
Det går ju att hitta andra sätt att jobba på. Man måste inte ha det gamla traditionella sättet. Liksom.
Det funkar ändå oftast.
Ja, och all förståelse för de som inte vill jobba alls med små barn och de som vill jobba och ha små barn, så tänker jag att de sover och ammar ganska mycket. Mm. Hon hade honom i någon skön där han satt och ammade. Hon satt och jobbade. Jag tror att alla var ganska nöjda med situationen då, i det fallet. Mm. Men jag tycker det är det som är liksom, att man ska kunna få välja lite mer själv hur man vill göra saker. Och såklart passar det inte i alla företag och inte alla personer och så.
Nej, exakt. Och jag menar, det är väl jättemånga och kanske majoriteten ändå som vill vara liksom ordentligt föräldraledig ett år och liksom vara hemma. Det är ju inga konstigheter med det heller, utan att, precis som du säger, men att det ska finnas lite mer individanpassade lösningar helt enkelt.
Ja, jag var ledig under en period med mitt första barn Ted. Jag blev ganska sjuk efter förlossningen. Jag fick en stor infektion, så jag var helt nere för räkning nästan, skulle jag säga, i ett par månader. Eller jag ser väldigt matt ut, så det var mycket att återhämta sig från det också innan jag kunde nästan komma ut i livet igen, kändes det som. Mm.
Det måste vi gå in på helt klart, så vi kanske ska hoppa till förlossningen med Ted. Hur hade du förberett dig på den?
Jag var väldigt förlossningsrädd, ska jag säga. Så jag hade längtat väldigt mycket efter barn, men jag var rädd för förlossningen. Så jag läste Föda utan rädsla och andra böcker. Jag kan verkligen rekommendera den. Jag lyssnade på Danderyds sjukhus, hade släppt en podd ganska nära in på det här. Med flera avsnitt som jag tyckte var väldigt bra, bland annat med en kvinna då som var förlossningsrädd, och sen fick hon berätta om sin erfarenhet. Och ja, men jag var på Aurora-mottagningen på Danderyd och så vidare, så jag hade liksom förberett mig på de sätt som jag tyckte att jag kunde göra. Jag var väldigt rädd för att jag skulle bli igångsatt, för att jag hade väl liksom läst att man ofta kan ha komplikationer, eller ibland då kan det bli komplikationer av att bli igångsatt. Att det skulle ta väldigt lång tid och att de skulle använda sugklocka. Och alla de här sakerna händer ju.
Nej, gud, är det sant?
Så att jag kom igång, jag var 11 dagar över tiden, och då fick jag värkar, och sen det var måndag kväll och han föddes med urakut snitt torsdag morgon.
Wow.
Ja, det var tufft.
Det blev verkligen allt. Din mage.
Ja.
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 Okej.
Så det var tufft. Och jag brukar försöka berätta det här utan att försöka skrämma slag på till exempel mina kollegor som är yngre och inte har barn. Ja. Att jag tänker att även om det var väldigt tufft och liksom att jag, de här sakerna som jag var rädd för hände, så blev det ju väldigt bra. Jag har återhämtat mig helt. Ted mådde bra och man klarar ju det. Liksom. Mm. Men det som hände då för mig, för att det tog så lång tid, att när jag väl hade ordentligt verkarbete och började öppna mig och sådär, som var på onsdag, jag hade börjat då med verkar på måndagen, så hade jag inte sovit på två nätter, och så blev det liksom en tredje natt med själva förlossningsarbetet. Mm. Och då så var han inte nere i kanalen liksom, när jag var 10 cm öppen och jag fick starka krystvärkar. Så då fick jag lov att hålla emot de här krystvärkarna.
Okay.
I flera timmar. Och det var helt sjukt jobbigt. Och sen när jag väl fick börja krysta då, så var jag väldigt värksvag och fick liksom inte ut honom.
Åh, gud. Men så liksom, så när du hade krystvärkar så skulle du liksom knipa då? Eller vad?
Ja.
Och shit, vad tufft.
Ja,
fruktansvärt.
Gammal, stark elitidrottare som tycker att man kan sin kropp, och så bara så här, med alla de här musklerna hålla emot. Liksom. Ja, det var jättejobbigt. Och sen kanske jag höll emot lite för mycket. Men min känsla av hela det här som hände tills att han föddes med snittet var att jag gjorde för dåligt. Kanske också säger något om den här på något sätt duktig flicka prägen som jag ändå får säga att jag har.
Att jag är väldigt vanlig.
Ja, som är väldigt vanlig. Och att jag tolkar det här som att det var jag som då... Jag trodde att Ted hade dött när jag vaknade från kejsarsnittet. Men det hade han ju inte, och allt hade gått bra. Men det var jättetufft. Var det.
Men det där är också så himla intressant. Jag har fått en... när vi har pratat mycket om missfall, när jag berättade om mitt missfall och flera berättade för mig, så var det många som upplevde att de är så besvikna på sin kropp. De är besvikna på sig själv och sin egen förmåga. Och sin liksom, ja, att man blir besviken på sig själv när det är någonting som man liksom inte kan på något sätt rå för eller förbereda. Eller liksom, det är ju inte kroppens fel. Och är det någonting du känner igen?
Men verkligen. Jag tyckte verkligen att det var mitt fel att han hade dött, och var liksom min takeaway för att jag var för dålig på att krysta. Det var så som jag tänkte kring det här. Och att även om jag förstod sen att han hade överlevt och att, att allt var bra egentligen, så vårdades jag sen på den här avdelningen, jag kommer inte ihåg vad det heter, där mammorna får lite mer vård helt enkelt efter. Och efter 3 dagar så kom barnmorskan upp som hade förlöst mig, och då förklarade hon vad som hade hänt då, och att livmodern helt enkelt var för trött, så den drog inte ihop sig längre, och då kan man inte krysta ut barnet. Men mitt i det här, under den här tiden som hände, så hade inte jag fått med mig det. Så då när jag sa, jaha, och livmodern är ju då en muskel som man inte kan kontrollera själv, så det var ju utom min kontroll.
Ja, precis. Josefin fick ju höra att hennes livmoder blev trött. Kan inte du berätta lite om livmodern, Gudrun? Det är liksom en muskel.
Det är, ja, absolut så är det. Livmodern är ju en muskel och den är då indelad i man kan säga, tre stycken delar. Och då själva livmodern då, där barnet ligger i och så vidare. Så har man övergången från livmodern till livmodertappen, så att säga, så kallat istmusområdet. Och sedan så kommer livmoderhalsen. Det är väl så funkar. Mm. Men det är ju själva livmodern som är muskeln och som sköter det här med verkarbetet. Och så livmodermunnen och halsen, det är den som öppnar sig. Mm. Man ska snabbt ändå dra det.
Och då kan den här liksom stora livmodern bli för trött i värsta fall?
Ja, alltså, eller? Ja, om du vågar kan evidens... Jag har evidens för det, att den blir trött, då kommer du få Nobelpriset i medicin. Alltså, vi vet ju inte det här. Vad är det här med trött livmoder? Vi använder ju inte så inom professionen, så säger ju inte vi att den här livmodern är trött. Sen kanske man uttrycker sig så till det. Utan vi kallar det här för verksvaghet. Och verksvaghet, det är ju då att själva förlossningsförloppet blir väldigt utdraget. Sen kan man säga då att ja, livmodern blir trött precis som en muskel, om du springer så kan du få en trött muskel, så orkar du inte springa längre. Men så tänker väl inte vi, utan vi tror väl kanske att det är andra faktorer i så fall som gör att förlossningen blir långdragen. Just det. Och där vet man då till exempel att om det är, vad ska jag säga, när barnet ska tränga ner genom livmodern och det möter lite motstånd och så vidare, då kan livmodern gör så att den stoppar upp lite grann, för du känner att det här är, det kan jag inte pressa på för mycket eller någonting, att det är att någon sån faktor. Sen vet ju vi inte ens hur lång tid ett förlossningsarbete tar. Alltså, ska det vara så här som vi säger, latensfasen 20 timmar och sen är det 12 timmar för öppningsskedet, så ska man krysta ut barnet. Så ser det inte ut, utan vissa kvinnor behöver kanske dubbelt så många timmar som andra, och det är helt normalt. Det här är jättesvårt, tycker jag. Men absolut, att jag tror ändå att det finns någonstans lite grann där, att det är en trött livmodern. Och det är ungefär som om man springer ett maraton, muskeln blir jättetrött och så bildas det mjölksyra, så att säga, som gör då att den här mjölksyran gör då att muskeln inte orkar arbeta. När det blir för mycket mjölksyra så blir det så. Så det är därför man ska tycka att det är bra att dricksa marin. Så hjälper det mot mjölksyra. Men det här finns det hur mycket teorier och åsikter om hur som helst. Men visst kan man säga att när det blir långdraget, och så märker man då att värkarna kommer mera sällan. De sitter inte i lite längre. Så att, ja visst, jag tycker nog att jag håller med, trött är den väl. Men då är det nog mera mjölksyran som gör det. För att den har jobbat för länge. Det blev det här väldigt speciellt, men det är svårt att gå mer in på, för det finns så mycket teorier om det här, varför vissa kvinnor drabbas av det och andra inte. Sen tror jag också att det här när ett utdraget förlossningsarbete och tröttning kan till exempel reagera på att kvinnan är väldigt stressad, hon är rädd, känner sig obekväm i situationen, och så drar hon på adrenalinet, och så gör det motverkar det kvinnans egen oxytocinfrisättning, och så hamnar man i den här situationen. Så att det är därför som det är så otroligt viktigt det här, att kvinnor känner sig trygga, inte är rädda och kan slappna av på ett bra sätt, så att just det här flödet med alla de här hormonerna fungerar på rätt sätt. Så att det är väl nästa bit som jag tycker att det ska man verkligen satsa ännu mer på. Inga kvinnor ska vara rädda när de föder barn, för det påverkar förlossningstidens längd. Absolut.
Exakt.
Ja, men det var ju väldigt skönt. Jag är så otroligt tacksam att hon kom upp och pratade med mig.
Att hon gjorde det ganska direkt också.
Ja.
För det är ju annars någonting som är ganska vanligt, att man sen åker hem och så går man och tänker på det i flera månader, och sen kanske man får prata med någon på någon efterkontroll eller någonting.
Ja.
Och reda ut saker och ting. Så det var ju väldigt bra.
Det var väldigt bra.
Kände du lugn i det då, eller?
Ja, men det gjorde jag. Men jag hade ganska jobbig... Alltså, dels hade jag ont i snittet, och sen så tror jag att det var eftersom jag var så otroligt utmattad efter den här maratonförlossningen.
Ja, såklart.
Så tror jag att jag var mer mottaglig för en infektion. Så jag fick en infektion i livmodern som de upptäckte då ganska snabbt. Så jag fick sättas in på penicillin som jag fick i dropp. Och så hade jag förlorat mycket blod, så jag fick blodtransfusioner. Så det var liksom... kanske lite den här känslan över att jag ville glädjas väldigt mycket över Ted, så hade jag ändå väldigt stor oro över hur jag mådde och att jag kände mig väldigt risig. Och sen fick jag liksom tre urinvägsinfektioner och någon sorts katarr efter. Så sätter, de sätter in så att man kan kissa i påse.
Ja, liksom. Kateter.
Kateten, den hade liksom retat lite och sådär. Så att, ja, men det var liksom lite med det där. Fram och tillbaka till gynakuten och hej och hå. Så att sen hade jag då, när Ted var 6,5 månad, så blev jag gravid igen.
Det är fan imponerande.
Hade då inte haft någon mens, helammade och var liksom... Ja, hur är det möjligt? Det
var alltså, den där gången när vi... Alltså, du är superfertil.
Ja, så det var den där gången den 3 januari när vi inte var sosams.
När ni hade 2 minuter av liksom, tid där ni var kompisar.
Ja, men lite så.
Då men du får fråga först då, hur liksom, för hur länge var det som du mådde ganska skit, om man säger, efter förlossningen?
Ja, men det var nog 4 veckor. Det var riktigt liksom... Ja, jag kunde liksom se att jag blödde både avslaget men också blödde från liksom urinröret. Och mycket det här också, tänker jag. Jag har reflekterat mycket av det här med baby blues, eller vad man nu ska kalla det. Mm. Att i det här, som jag förstår, en ganska brutal hormonomställning som man gör efter graviditeten, efter förlossningen, så blir man ju väldigt känslig. Och jag har alltid upplevt mig själv som en, eller känner mig som en stark person.
Stabil liksom.
Ja. Men jag kände mig hudlös och orolig och rädd och liten. Och, sen när jag fick mitt andra barn så förstod jag att ja, men då kändes det mer på något sätt som en normal känslighet som var för att jag skulle förstå honom och sätta alla mina sinnen mot honom. Men den här första gången när jag var väldigt orolig, för, eller så blev mer handlade om mig själv, att jag inte mådde bra, då var det påfrestande, måste jag säga. Så det tog väl ungefär 3 månader tills jag kände mig mer som mig själv igen. Mm.
Hur tyckte du att det funkade liksom med din kontakt med ditt barn? Liksom? Känner du att
ja,
det blev
bra. Och det, jag tycker också, apropå det här med att vara duktig, att det var otroligt viktigt för mig att kunna amma. Och min mamma har inte ammat oss och var så här, men du vet, det kommer nog inte gå för dig heller. Så det här var liksom mitt mission, att jag skulle amma barnen. Och det gick jättebra. Så då var jag liksom, åh vad jag ammade. Och jag höll på med det där och det var liksom, så att jag kände mig, det var väldigt skönt. Och jag tror, för mig var det skönt för anknytningen också, att även om jag var lite dålig då, mitt snitt och allting, att jag inte kunde gå och rapa eller byta blöja eller så, så kunde jag amma och ha mycket närhet på det sättet. Så det var väldigt skönt.
Ja, gud vad skönt och imponerande att du liksom orkade ta den grejen mitt i allt det andra jobbiga liksom.
Och så var det här med baby blues. Vi har ju pratat om det tidigare, men kan inte du lite kort uppdatera oss vad baby blues är?
Ja, du kallade det här för baby blues och sen finns det ett annat namn på det här också som jag tycker kanske är trevligare, eller trevligare och trevligare, men som jag kallar det för maternity blues när vi pratar om det. För det är ju inte så att det är barnet som...
Nej, det är sant.
Eller hur, tycker jag. Utan det här är ju någonting som, en situation som kvinnan hamnar i. Det tycker jag att det är så att man inte tror att det är barnet och eller skiller på barnet. Utan
just det.
Maternity blues tycker jag att vi är det.
Det är det vi använder.
Ja, precis.
Yes.
Absolut. Jag brukar säga så här, kvinnor har ju 9 månader på att anpassa sig till när det gäller hormoner, att kroppen förändras och alltihopa det här. Så man anpassar sig under tidens gång. Och så helt plötsligt när barnet föds, då försvinner alla de där hormonerna. Liksom, omställningen blir ju enorm. Det som har hänt på 9 månader försvinner just bara på några minuter.
Mm.
Och så ska både kroppen och känslor ställas om i alltihopa, så det måste ju bli rena, ja, hej och hå, faktiskt. Så att man brukar säga att det här är den vanligaste psykiska påverkningen som kvinnor kan uppleva under förlossningen. Om man läser om det, när man pratar med kvinnor, så är det att det är övergående svängningar av humöret. Alltså att man ena stunden så kan man vara jätteglad och det är så fantastiskt och barnet är fött och vi är jättelyckliga. Och så sedan 4 timmar ner så hittar man kvinnor som sitter och gråter och
oftast inte liksom, jag vet inte varför, men jag känner så jätte, och jag förstår inte vad det är som händer och så. Mm. Och man brukar säga att de här symptomen då, de brukar debutera inom de första 3-4 dagarna och drabbar ungefär 40-80% av kvinnorna, mer eller mindre då naturligtvis. Vissa kan ju ha väldigt uttalade och andra betydligt mindre, men annars är de här växlande känslor av oro, sorg, glädje, man är labil, kan ha lite svårt att sova, ibland känna sig lite förvirrad och lite nedstämd och så vidare. Och det här kan då vara från någon timme till, och så blir man glad igen. Så att det är väldigt, tycker jag, fram och tillbaka. Men, och så säger man så, ja, det här är hormonellt betingat, just det, att man droppar alla de där hormonerna som man har haft under graviditeten. Så att säga. Men det här ska ju inte pågå någon längre tid, utan är då så att man får ju också då tänka efter att inte man går vidare in i en depression och så vidare. Men det första veckan liksom, så kan man tycka att så är det okej. Okay. Och här är ju det är ju därför det är så otroligt viktigt med det här stödet ifrån partnern. Så att föräldrarna kan vara tillsammans och man kan få avlastning och så vidare. Och därför man inte ska bjuda hem alla grannar och liksom vänner och allting på en gång. För det blir för mycket under den här tiden. Men mycket stöd och hjälp och uppmuntran och så vidare. Så mycket här. Men är det så att man känner sig osäker, så ska man ju naturligtvis ta kontakt med sin barnmorska på sin barnmorskemottagning och diskutera henne. Man känner att det här känns inte bra. Det är otroligt viktigt att man får prata om det. Mm. Och jag tycker att ibland att en del kvinnor, kanske man ska vara så himla duktig hela tiden, så man ska bara tala om när man är lycklig och allting är bra. Och sen den här att liksom, ja, det blev inte som jag tänkt, då ska det vara så här. Det vill man inte ta. Och jag tycker också det är roligt ibland om man står med kvinnan, så har hon barn till famnen, så hittat en liten prick som är som knapp, så kan det bli en katastrof, förstår du? Alltså situationen i att det som man annars inte skulle bry sig så mycket om, det blir en katastrof just nu. Man säger, men hallå, titta på resten, det är ju fantastiskt, en liten prick där i ordna sig. Så att, men man ska vara försiktig, och mycket stöd behöver man.
Yes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, så klipp till några månader senare.
Ja, men då, apropå då att vi inte var så sams, så hade jag lämnat Mikey, som pappan heter, när barnen var Gud, jag är väldigt öppen här, men så blev det.
Det är härligt, det gillar jag.
Under Ted var 8 månader så lämnade jag honom efter en händelse. Mm. Och då bodde vi i Schweiz under en tid och jag jobbade på distans. Och då flyttade jag hem till min pappas hus. Vi hade hyrt ut lägenheten här i Stockholm. Och började kräkas igen. Och bara, åh nej. För då hade jag liksom tänkt så här, jag kan lämna. Jag kommer klara mig själv med liksom ett barn att ta hand om. Och det här klarar jag och det kommer gå bra. Mm. Och sen så var jag då gravid med ett till barn. Så att jag tror att jag grät i 3 dagar faktiskt. Mm. Och min pappa kom hem och jag bara, herregud, jaha, jag är gravid. Hoppsan!
Så bra jag bara, pappakommentar.
Ja, verkligen. Oj då!
Jaha, hoppsan Kerstin.
Ja, precis. Ja, och då... jag var ju så här i chock. Jag bara, hur kan jag vara gravid? Det här kan ju inte stämma. Så då fick jag faktiskt kontakt med en av gynekologerna som jobbade på Kry. Som jag visste också jobbade. Många av läkarna som jobbade på Kry jobbade liksom halvtid på ett ställe och halvtid hos Kry till exempel. Mm. Mm.
Smidigt att ha sån kontakt.
Jättebra. Jättebra. Så då kunde jag få boka hos henne och komma och göra ett ultraljud. Och fick då reda på att jag var 7,5 veckor gravid och såg det här hjärtljudet. Nej. Det var ju inte så att jag kunde ta bort det här.
Nej. Men det måste ju varit sådana otroligt blandade känslor då.
Ja.
Å ena sidan lite knäckt för relationen kanske och liksom, å andra sidan, wow, ett nytt liv.
Ja, verkligen. Men också väldigt så här, hur ska jag klara av det här?
Ja, just det.
Ja. Kände mig nog ganska trött och sliten redan då att få ihop det efter förlossningen. Ja, och ta med Ted och lämna och jobba jättemycket. Så att jag vet inte hur, jag var i något töcken där tror jag.
Men, alltså det låter övermänskligt, förlåt att jag avbryter där. Men det är liksom, fy fan, du har precis liksom så här återhämtat dig lite från förlossningen som var tuff. Ja, tuff. Och har ett nystartat liksom företag som, jag vet inte, vid den här perioden kanske rusade, gick jättefullt framåt, eller? Mm. Och så lite fnurra, lite trassligt i relationen, har en liten bebis och blir gravid igen. Det är ju helt otroligt.
Ja, plus att man är så här, det var mitt eget fel. Eller du vet, fel, men liksom...
Ja, man kan inte skylla på någon annan direkt. Nej. Det är svårt.
Ja, nej men... så herregud. Det var ju... Men då kom vi överens, i alla fall jag och Mikey, då, att han skulle börja gå i terapi. Och att vi skulle försöka få ihop det här. Så det under en månads tid ungefär så diskuterade vi. Och min känsla var hela tiden så här... Jag föder inte barn själv. Det gör jag bara inte. Där har liksom alla gränser gått. Och att, jag blev då erbjuden ett snitt. Givet hur det hade gått första gången. Men jag bara nej. Jag ska föda vaginalt. Så att då förberedde jag mig igen. Med aurora mottagning och vad det var för någonting.
Men hur kände du? Får jag fråga då. Med din eftersom du var förlossningsrädd. Innan första förlossningen. Hur var rädslorna nu?
Ja, men på något sätt var det som att allt som jag var rädd för hade redan hänt och jag hade klarat det. Så det var väl bara att försöka igen. Mm. Och så tänkte jag så här, jo det var det också. Eftersom mitt förlopp var så otroligt utdraget så hade jag förstått att, för sen när jag var på sjukhuset så kunde vi mäta liksom hur det fortskred. Att så fort jag la mig ner så avstannade allting för mig. Och min känsla var att jag ville vara upp och röra på mig. Men redan när jag ringde in och hade börjat med verkarbete så var de så här, men ligg dig och vila så mycket som möjligt. Så här tidigt med verkarbete ska man vila så mycket man kan. Mm. Så jag sa, nej men nu har jag bättre förutsättningar för jag förstår att jag ska inte ligga ner och jag ska gå på min känsla. Mm. Så det brukar jag faktiskt peppa gravida kvinnor. Att så här, det är nästan en av de största lärdomarna tycker jag med att få barn är att inse vilken biologisk varelse man är. Och att vi har massa instinkter som kan följa och då är det inte så svårt. Men, och det är det jag också tycker är lite problemet med kulturen och normerna och allt som säger hur vi ska göra. Att så här, om man kan få göra utifrån hur man känner istället så tror jag att det i många fall blir bättre.
100%. Helt med på det.
Ja, men så då... förberedde jag mig och kände väl ändå att det skulle kanske vara okej. Och så gick jag över 14 dagar. Och jag tror att Alltså jag har hört det här från fler, att man blir liksom tokig då också när man går över tiden. För man, det är ju såhär, nej men jag fick inget barn, det blir inget barn för mig det här. och jag har gått hos en akupunktör en hel del på Gärdet här i Stockholm. Och då gick jag till honom och så satte han igång förlossningen. Så att jag inte behövde det på sjukhuset.
Okej. Med akupunktur liksom?
Ja, han bara, det kommer tagit för 5 timmar. Så tror jag att det gick så här 4 timmar och så bara splash över hela golvet.
Vi har faktiskt pratat om det en gång tidigare i den här podden. Det var en kvinna, Lisa, som jag kan säga sen i avan exakt vilket avsnitt det är, som fick båda sina barn på det sättet. Att hon gick till sin akupunktör och så några timmar senare, tjuff.
Ja.
Så jäkla häftigt.
Ja, verkligen. Jag har också varit, det finns en annan akupunktör som heter Dr. Nye som är på Stora Essingen i Stockholm. Och där har jag varit flera gånger när hon har satt igång. Och där är det så här bås som man är många som behandlar samtidigt. Att det så här rinner vatten in i vattnet har gått.
Ja, exakt.
Ja, det är väldigt roligt. Med Ted så hade jag ingen vatten någon gång. De fick lov att punktera mig. Så det kändes bara så här direkt som en, oh, vilken härlig start. Han splashar ner över hela köksgolvet och verkarbetet bara så här, pang, kom igång. Mm.
Så det, och det är liksom annorlunda mot vad det var första gången. Liksom.
Exakt, så det kändes väldigt bra. Och sen var det ändå så här att det var trångt på förlossningen fast man har Aurora och all den här journalanteckningen. Så jag sa, men kom in då. Och så kom vi in, så fanns det ingen rum. Så det var lite sådär. Men sen, han kom i alla fall på då från att vattnet gick, så var han ute på 6 timmar. Så det är väldigt,
oj,
stor skillnad mot,
jösses,
4 dygn.
Ja, på motpoler liksom.
Ja,
wow.
Så det gick väldigt bra. Men han hade navelsträng runt nacken.
Okej.
Okay. Så att han mådde inget bra. Så det blev sugklocka igen.
Mm.
Och stora bristningar. Men apropå då inte kunna krysta, så krystade jag ut honom på 3. Så jag tycker
du att det var... Du ser, din kropp kan!
Exakt, ja. Exakt. Men det blev lite stressigt då också, ja, när han hade dåliga värden. Och rätt vad det är, man tittar upp så är det 10 personer inne i rummet. Och man bara, vad är det som händer här?
Ja.
Så det var lite... Och då var det en barnmorska som var med som inte hade läst min journal. Vilket jag förstår när det är liksom många som ska komma in för att hjälpa till. Men hon var lite så här... Ner med hakan, nu får du vara tyst. Sätt händerna här och ta i allt vad du kan. Annars kommer inte det här gå. Och då tolkade jag det som att nu kommer mitt barn kanske dö den här gången också, just nästan. Det. Så att jag, ja, det var väldigt jobbigt.
Mm.
Så där tror jag lovade mig att om jag någonsin blir gravid igen så tänker jag inte utsätta mig för det här. Och att de kanske kommer när man har så ont också och är liksom i den här sitsen som man är när man håller på att föda barn. Att barnet kanske inte ska klara sig, tycker jag var otroligt jobbigt.
Traumatiskt, ja.
Mm. Men han kom ut i alla fall och mådde ändå hyfsat bra. Men okay. Båda mina barn hade då sprungits iväg till IVA, så att jag har inte hängt med dem. Och sen fick jag då väldigt mycket bristningar, så att jag var på kirurgen i 1,5 timme.
Okej. Okay. Var det grad 3?
3.
Då? Mm. Ja. Hur har det, fick du bra hjälp då?
Direkt? Superbra. Ja, så de sydde då väldigt länge.
Mm.
Och sen så var jag liksom väldigt lycklig över att jag hade mycket snabbare återhämtning efter andra förlossningen då än efter första. Och tyckte att ja, men det här är mycket lättare på ett sätt att man sitter ihop där nere än att man har ett snitt. Liksom. Det. Så det var min erfarenhet. Och sen har det blivit jättebra, så jag har inga problem.
Skönt. Skönt att höra, det tror jag är betryggande för väldigt många.
Exakt.
Att få veta.
Ja, det vill jag förstå, så säger väl forskningen också att det är liksom obehandlade svinkrupturer eller liksom bristningar som orsakar problem. Om man får hjälp så är det ganska sällan som det blir några efterverkningar.
Exakt, och man har ju blivit mycket bättre på att upptäcka problemen direkt numera, för att man har ändrat lite på rutiner och så vidare vid förlossningen. Mm. Just för denna orsak. Så att det går ändå framåt i detta.
Ja.
Så jätteskönt att höra. Men shit, då har du ändå... Ja, fy.
Skönt med lite terapi här.
Ja, eller hur? Men 2 rätt tuffa förlossningar, även fast de var väldigt olika, som du har gått igenom. Hur, har du liksom bearbetat de här mentalt någonting?
Men jag tycker faktiskt att det är väldigt skönt att berätta om dem, apropå att jag sa att det var terapi nu, så, fråga någon, så då kommer hela storyn. Som man känner så här, ursäkta mig. Men jag har precis börjat gå hos en coach eller terapeut nu. Så det har, livet har varit intensivt med barnen och jobb och separation. Och jag har nu haft fullt upp med att liksom, fixa med allting.
Fixa allt, ja.
Köpt ett hus som är barnen. Det har varit en så här jättegrej för mig att vi skulle få flytta in här och skapa det livet som jag skulle vilja att de har. Odlar jättemycket, så jag tror det är en terapi i sig. Men nu har jag också börjat tänka, ja, men nu ska jag, nu känner jag mig redo att gräva lite i allt möjligt här.
För det är ändå, det tror jag är jätteviktigt att man liksom tar på allvar också, att man, och jag tror det är alltså, att det kan vara bra även om man har haft en liksom en toppen förlossning, för att det är på något sätt en jätteomställning som man gör, och kroppen är med om något helt otroligt, och det påverkar ju även det mentala. Liksom. Så jag tror att det är skitviktigt att man går igenom lite de här känslorna som man har upplevt och rädslorna som man har gått igenom och allting. Så grymt. Bra.
Jag tycker också att om man på något sätt hade tvekat innan vilken liksom, utav könen som är starkast, så för alla som har varit med under en förlossning så tänker jag att det är inte en fråga längre.
Nej, exakt. Det är verkligen en icke-fråga. 100%. Ja, shit. Men tiden efter förlossningen här, var den, kändes den lite lugnare? Alltså, mådde du bättre?
Ja, absolut. Jag mådde mycket bättre. Och då kände jag mer som att den här känsligheten som jag tror alla upplever, att det kunde jag använda liksom mycket för att bilda en relation med Max och vara i våran lilla bubbla. Och sen var det lite speciellt då, för då var Ted 15 månader, blev precis 16 månader när jag kom hem med lilla Max. Han var så ledsen. Han liksom vägrade äta på en månad, och det var väldigt mycket att ta hand om hans känslor. Och mycket, lite så skuld kopplat till det, får jag säga. Som jag kommer på nu, att ja, men det var någon som sa så bra till mig att det hjälper inte med barnen heller med att man känner de här skuldkänslorna till höger och vänster, utan det är ju superbra för honom. Han har fått en brorsa som han kommer ha hela livet, och livet går vidare liksom. Så att jag försöker tänka mer så nu än att tänka på alla gånger när man känner att man inte riktigt har räckt till.
Nej, men precis. Och jag menar, om det är någonting som är positivt, eller det finns flera saker som är positivt, men jag tänker just det här med att ha nära syskon i ålder, ju äldre de blir, herregud, de kommer ju ha så mycket glädje av varandra.
Ja, men verkligen.
Det är ju fantastiskt. Det är det enda, det kan jag känna liksom, som har då 3 år mellan mina. Det är ju inte milslångt apart så. Men där kan jag ju ibland känna, bara tänk, om det hade varit lite tajtare så hade de ju varit en, liksom så här, man kan se det, att det är så här jättehärligt. Men jag förstår att det är såklart att det finns, och det är ju det som är föräldraskapet. Det finns ju alltid någonting som man har dåligt samvete för liksom.
Ja, exakt. Men jag känner också att det känns sunt att försöka göra sig av med det i så stor utsträckning som möjligt. Det är jag tror inte att det är så produktivt eller bra för det, liksom.
Nej, jag håller med. Det är ju, för som den här andra kloka personen sa, att det skadar ju oftast bara sig själv.
Det är ingen annan som märker av att man har dåligt samvete.
Nej.
och liksom bär frukt av det. Så att, men jag menar mest bara att det är väldigt naturligt att man får dåligt samvete. Men helt klart, har du några strategier för att tänka bort dåligt samvete?
Ja, men jag försöker vända på det. Tänk vad fint att de har en nära brorsa. Liksom.
Just
det. Tänk vad fint att jag ger dem de här sakerna istället för att fokusera då på de här sakerna där man känner att man inte mäktar med, kanske. Och mycket också, jag som har jobbat en hel del och gör det fortfarande, att där har den här samma akupunktör som jag fortsätter gå till efteråt, han var så här, men du visar ju dem vägen för det här är ju, du följer din dröm och det du vill stå för, och det inspirerar barnen, och också tänka på det sättet då. Och jag tror att jag har alltid varit medveten på något sätt om att jag inte skulle vilja vara hemma bara, eller hur man nu ska uttrycka sig. Det här är så svårt utan att trampa någon på tråden eller gå fel. Men men jag har alltid liksom ganska mycket projekt på gång, saker som händer. Älskar livet när det är ganska full fart. Och så hitta balansen i det då, att man har mycket närvaro och samvaro med barnen och kvalitet. Men också kvantitet, men också kanske få fylla på med saker som är viktiga för mig.
Mm. Apropå det här med att ge goda råd och sånt där som kanske inte alltid är efterfrågat. Men jag tänker ju att det är ju många som lyssnar på podden som klurar mycket på karriär versus mammalivet. Och liksom, man hör ju ofta så här, men det passar inte just nu. Och liksom det, så. Men jag vill ha barn. Eller, ja, att man, det är liksom... Det är ju som vi varit inne på tidigare, vi lever i en värld som inte direkt är superanpassat för kvinnor och dessutom då gravida kvinnor eller mammor, alltid i alla lägen.
Mm. Har du några goda råd eller har du några erfarenheter som liksom kan stärka en lite i det?
Nej, men till att börja med så tycker jag att man ska betänka, vi har vissa villkor på något sätt som finns för kvinnor som inte finns för män på samma sätt, som är liksom våra fertila tider, och att fertiliteten går ner jättemycket vid 32 och sen ännu mer dramatiskt vid 35, tror jag. Så det här är så här normalt att få första barnet när man är ganska en bra bit över 35, det är ju inte idealiskt, tänker jag, och att det säkert är väldigt jobbigt att gå igenom. Ja, det är onekligen otroligt jobbigt att gå igenom ofrivillig barnlöshet och andra saker. Så att, oavsett om man tycker att man kan planera och styra mycket annat i sitt liv, så tror jag att det är dumt att tänka hela tiden att det där tar jag sen när det här är idealiskt. Och att förhoppningsvis kanske det kommer någon våg av att vi gör lite tvärtom. Att man först skaffar barn och sen fokuserar mer på karriär. För fertiliteten skulle ju onekligen passa bättre.
Mm. Det här med fertila åldrar, det är ju en intressant sak. Som man kan tro att man har koll på hur det funkar. Men det är ändå en vetenskap som man inte alltid vet hur det fungerar med våra kroppar egentligen.
Ja, det här ska vi prata om mäns fertilitet eller kvinnors fertilitet.
Åh, intressant.
Vad vill du ha? Är det likadant? Eller?
Kanske lite av båda, ja.
Nej, men man säger ju så här att när man mesta fertiliteten, alltså den man lättast blir med barn och så vidare, det säger man mellan 18 och 25 års ålder. Då är chansen. Så att man också, när man är väldigt ung, så har man inte lika lätt att bli med barn. Det kan ju vara bra att veta i alla fall också.
Precis, så det är inte bara det att man får mensen och så tjofs när man är superfertil. Nej.
Samtidigt så ska man inte tänka så, om jag är så ung så att jag, då är det en risk att man ska använda. Så när man inte liksom tänker sig att jag har sex, att det ska bli barn, så ska man
precis. Vara förståndig, helt enkelt.
Och det gäller liksom alla åldrar, så att säga.
Ja.
Och så sedan så säger man att det är ju då fram till 35 års åldern så sjunker det ganska dramatiskt, den här förmågan att fertiliteten sjunker mer då, och naturligtvis mer och mer framåt, så att säga.
Mm.
Jag har varit med om kvinnor som har blivit fött barn spontant och blivit spontant gravida i 54 års ålder också, så att på något sätt så kan man inte heller här räkna heller, men sannolikheten blir naturligtvis mycket mindre. Jag tror att om man tittar på statistiken så brukar menstruationen försvinna någonstans vid statistiskt sett vid 52-54 års ålder, och då är det ju klart när man inte har mens längre, så att säga.
Just det.
Så kan det vara bra att veta. Men du vill ju veta om det här med män också.
Ja, men kör det. Det är väl intressant också i rättvisans namn.
Och män, de har inte någon nedgång i sin fertilitet innan de fyller 35 år. Men sen så är de faktiskt, så blir det också, men de har upp till 50 års liksom, är det som mest fertila också, men sen så sjunker. Men de kan ju bli pappa nästan i princip resten av sitt liv.
Just det.
Men utöver det då, att man kanske inte ska vänta för länge som någon sorts första medskick, så tycker jag att man kan försöka planera i den mån man kan. Har man till exempel ett arbete, även om man inte trivs 200%, så skulle jag generellt säga att det är bra att vara kvar där tills man har fått barnet, så att man slipper göra ett byte. under graviditet till exempel, eller liksom jobba väldigt kort på sitt nya ställe innan man ska gå på föräldraledighet. För det är ju onekligen så att det händer i ganska många fall att folk blir diskriminerade kring sin föräldraledighet. Mest kvinnor, men också i vissa fall män, ska jag säga. Så att kan man i någon utsträckning försöka se till att man har så säkra förhållanden runt omkring som möjligt, så att säga, så tycker jag att det är bra. Sen så säger jag också att en del kvinnor, jag har till exempel pluggat på Handelshögskolan, och det finns många kvinnor där, eller också andra som är väldigt ambitiösa och vill uppnå väldigt mycket, som är så här, men jag kommer inte vilja vara ledig med mitt barn alls. Så jag säger, fast du kanske ska liksom hålla det öppet, vänta tills du har fått barnet, se hur du känner. Än att man har liksom låst in sig i en plan som betyder att man inte ska vara med barnet alls. För jag tror att mycket det där förändras när man får dem. Kanske som många sa till mig under min föräldraledighet då, eller under min graviditet.
Just det. Du kommer aldrig vilja komma tillbaka.
Nej, precis. Det finns ju kanske olika sätt att säga det på. Men liksom att inte låsa in sig i planer som gör att man måste göra på ett visst sätt.
Nej, för det är ju också så här, även som du säger, att både emotionellt kan det ju förändras hur man vill leva sitt liv, men det kan ju också vara så att det händer saker, som i ditt fall, att du liksom inte mådde bra efter förlossningen. Då har man då låst in sig vid någon specifik plan innan, så kan ju det vara ytterligare en
ett
tungt
åka för liksom. Saker. Barnet kan ha kolik, de kan liksom ha något annat som gör att man måste vara med på sjukhus eller ha någonting annat. Man kan ju själv få en förlossningsdepression, det är inte helt ovanligt. Så det finns ju så mycket som kan hända, så att man ska ha lite flexibilitet i livet, tänker jag, om man kan. Och sen är det en annan grej, det här kanske är lite provocerande, men jag tycker, jag är inbiten feminist, har varit sedan väldigt länge, men en del i feminismen, eller har varit i alla fall, att vi liksom säger att det är ingen skillnad mellan män och kvinnor. Att det har varit ett sätt, alltså vi ska inte betona skillnaderna och därmed att den ena är bättre eller sämre. Och jag förstår hela den, liksom, varför man pratar på det sättet. Men sen skulle jag säga att när det här lilla barnet kommer, så är ju inte en mamma och en pappa samma sak. Och att då att vi på något sätt ska låtsas som att det är det, det tycker jag är lite problematiskt. Att det finns en viss del i att så här, kvinnor har burit barnet, vi kan amma barnet om man kan eller vill. Och att kanske mannens roll, tycker jag, i många sammanhang i början ska handla om att serva kvinnan och vara en stöttepelare. Än att vara så här, vi ska mata lika många gånger eller andra saker som jag tycker kan bli så här. Att ja, men i på något sätt jämlikhetens namn så ska alla göra samma sak. Så det tycker jag att vi kan prata lite mer om kanske.
Men det är intressant, för det har ju varit lite på tapeten just det där som du säger, att man, jag menar, att man typ räknar matningarna och blöjbitarna och liksom att man verkligen så här ska dela 50 på exakt allt. Men vi, måste säga, liksom, vi gjorde så kändes det mer som att vi behövde vara ett team i att liksom, precis som du säger, stötta varandra. Att den ena, som i mitt fall då, jag ammade också, jag sköter den här delen, du sköter allt det här, de här sakerna. Alltså liksom att man teamar upp sig och har olika saker som man är bra på just nu. Och sen så, sen när barnen blir lite större, då är det ju lite enklare att dela på andra saker, lite mer 50-50 liksom.
Ja, men precis.
Det första året är ju faktiskt, speciellt då om man väljer att amma, lite svårt att göra det kanske.
Ja, och vi gjorde mycket så med första barnet, att han vägde ta flaska. Han var väl lite smart och visste att ta ingen flaska, då kommer mamma vara nära hela tiden. Så det här var de jag pumpade och försökte. Så det var liksom det han bara totalt vägrade. Så att vi kunde, om jag skulle på en möte, så liksom satt mitt ex då, eller barnens pappa, i bilen. Eller gick med babybjörn runt det här huset där jag var inne. Så bara, amma i bilen igen. Och så in på nästa grej. Och lite, så här, lite sådana grejer gjorde vi. Och det funkade egentligen ganska bra. För att det var ju också att jag fick göra det som jag tyckte var jätteviktigt och roligt. Och jag behövde inte vara ifrån Ted så mycket. Och han fick amma. Och pappan fick vara ute och gå lite. Så här. Men jag tycker man kan göra lite sådana grejer. Men annars är det nog ganska skönt att ha mycket lugn och ro också när de är små. Men också teama upp, som du säger. Det är väl superviktigt.
Verkligen. Team är väldigt viktigt överlag, och det måste ju inte innebära att det är just liksom mamma, pappa, barn, utan det kan ju vara andra personer också i det.
Men andra partners,
ordet team
är ju...
Förlåt, ni var väldigt normativ här.
Men det är också väldigt lätt att det blir så. Och så pratar man ju om sina egna erfarenheter, och då är det ju den konstellationen som vi lever i just nu.
Ja, lever i. Precis.
Du lever i.
Och sen är det också intressant det här med team och jämlikhet. Att de har gjort stora studier vid Harvard. De har tittat på vad det är för någonting som de kvinnorna som har lyckats och haft, om man ska säga, stora karriärer, varit framgångsrika i näringslivet, i som var den största orsaken huruvida man lyckades eller inte lyckades. Det var hur stöttande partner man hade.
Mm.
Det var liksom inga andra, så här, hur begåvad man var eller vilka ställen man jobbade på, utan det var hur supportive partner har man.
Exakt.
Det är det som gör att lyckas eller inte i olika sammanhang.
Och det är väl lite samma sak med männen som är framgångsrika. De har väl också alltid, har ju alltid varit ett sig, att varje, bakom varje man står en kvinna, eller vad nu är man säger.
Ja,
det har ju alltid varit så i alla tider. Så att det är liksom... Ja.
Man behöver en stark partner.
Ja, precis. Man behöver en stark partner. Och liksom, även då, jag tänker också sådana som kanske inte har en partner alls. Att man har starka liksom, sociala nätverk där man har vänner, föräldrar, liksom... andra som ställer upp och är det där teamet.
Mm.
Det är viktigt att ha både emotionellt och liksom fysisk närvaro, tror jag.
Mm,
okay. Vi kommer att prata mer om det, men också om det här med att med relationer som kanske inte alltid funkar under småbarnsåren i Barnet går snart med dig också. Men nu innan vi stänger av knappen här, så tänkte jag kolla också, för nu har du gett jättemånga bra råd och tips kring det här med karriär och barn och så. Men har du något annat du vill så här skicka med lyssnarna som du har lärt dig längs vägen?
Mm. Jag tycker att det är viktigt att ta hand om sig själv, och att det blir som en annan nivå av att prioritera det när man får barnen. Jag tror att det kommer... nästan automatiskt, i alla fall för många kvinnor, att under graviditeten, att det blir att det viktigaste man har är det man har i magen, och sen fortsätter det när det kommer ut.
Mm.
Och att då själv komma in på den här prioriteringslistan över saker som man ska ta hand om. Jag tror att vi får jobba på, men vi kanske ska inspirera varandra. Och allt det här med self-care, och ta hand om sig själv, och self-love, och self-compassion, nu har jag inga bra svenska ord här, är jätteviktigt. Och det är något som vi jobbar med och vill stå för i mitt nya företag som heter Mental, som man kan kolla in.
Mm. Verkligen. Jättebra medskick, tycker jag. Tack för idag.
Tack så mycket.
Vi hörs mer i Barnet går snart.
Mm.
Tusen tack, Josefin Landgård. Så inspirerande att höra din historia och din fina inställning till livet. Vi kommer prata mer om den och om att separera med barn i Barnet går, som kommer längre fram här i podden. Missa inte det, och missa inte heller att Vattnet går också finns på Instagram, på Facebook och också som gravidbok. Jajamän. Och för er som vill höra mer om det här spännande med akupunktur, så lyssna gärna på avsnitt nummer 19, där vi både pratar om det och om att föda barn i vatten tillsammans med Lisa Nylén. Gör det nu, tycker jag. Ha det bäst allihopa. Stor kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.